I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Göteborg, Emil.
Tackar, tackar.
Nu sitter vi här igen.
Ja, steket som vanligt känns som.
Fint väder den här sommaren. Men du, jag har en fråga till dig. Jag har många frågor.
Ja, bra, för det är det som är en frågesportspodd, så det är bra.
Just det. Ja. Min första fråga är, gillar du sushi?
Jag älskar sushi.
Då är fråga nummer två, gillar du wasabi?
Ja, det gör jag. I lagom mängder.
Då är fråga nummer tre, skulle du kunna äta en tunn brödrulle? Knökbröd med bara wasabi.
Alltså fysiskt tror jag faktiskt inte det. Det är så sjukt ont i näsan.
Jag såg en sån här reality show när de var tvungna att göra det.
Oh shit.
Ja, tunnbrödrulle bara knökfull med wasabi, så skulle de äta upp den där.
Lyckades de?
Ja, men det tog några timmar och de stod och bara grät liksom.
Ja, oh, men herregud, ja.
Mm. Bra tv. Men min fråga handlar om wasabi.
Aha.
Och den lyder nämligen så här. Varför har ett företag i Japan utvecklat brandvarnare som innehåller wasabi?
Aha, okej. Okay. Då förstår jag varför du undrar det där. Jag tänkte mer att du kanske var sugen på att bjuda mig på en sån här wasabi-rulle.
Vad du skulle kalla det. Så här kommer den!
Ja. Som där Iron Brew där. Det var två stycken sådana här wasabi-rullar.
Ja, just det. Bra radio.
Ja, precis. 3 timmars gråt från mig. Okej, men det är, alltså, okay, det är alltså ett företag i Japan som har utvecklat brandvarnare med wasabi i.
Ja.
Okej. Okay. Ja, har ju hört om såna här gamla brandsläckare, de här gamla benrester, såna nermalda benrester i. Mm. För det var så sjukt effektivt.
Just det.
Så djurben och grejer. Om wasabi har någon liknande effekt. Att just den kombinationen som gör kemikalier och, eller ämnen som gör wasabi, det är grymt på att släcka. Men wasabi är ju, alltså när man käkar wasabi, eller när jag käkar wasabi i alla fall, om jag käkar för mycket wasabi, då slår det till i näsan för mig. Alltså i typ i pannan. Och kanske mer ovanför näsan, ska vi säga. Det är där jag får liksom, åh, vad starkt det är liksom, när det blir så starkt.
Mm.
Och då tänker jag någonstans nu att man kanske har någon wasabi. Wasabi sen, så tänkte jag säga. Men alltså att man brandvarnare då har wasabi i sig. Och att när det börjar brinna så är det både ljud och wasabi-lukt som gör att det ska börja sticka så här i näsan som det gör när man äter för mycket wasabi.
Mm.
Och då att det blir som någon form av, heter det luktsalt som man väcker folk med om de simmar. Det man kanske gör nu för tiden, men förr i tiden i alla fall. Att det blir en sån effekt då att om man sover så vaknar man upp liksom av det här lukten också. Om man nu kanske hörselskada eller någonting. Då kan det vara bra att vakna upp av någonting istället för att, alltså någon annat sinne än hörseln. Om jag får köra det är ytterligare ett sinne som hjälper dig att höra. Eller märka att det är brand på gång. Alltså wasabi-lukten liksom. Mm. Dör igång. Ja, det är min chansning.
Och för vilka skulle det här vara bra?
Folk som hörselskada, tänker jag.
Och de kanske till och med
är döva?
Ja!
Ja!
Rätt svar. Det är alltså brandvarnare för döva.
Ja.
Det är det man har hållit på att utveckla här då. Och då är det så att istället för det här svinhöga tjutet som man inte hör om man är döv då, så har man då stoppat i, ja, wasabi är lite så, mer säljande titel, men det man har stoppat i är isotiocyanat.
Okej. Okay.
Men det är det som luktar som wasabi. Så det är som artificiell wasabi-lukt då.
Mm.
Börjar det brinna så utsöndras den här doften. Och då har man sett att folk vaknar av detta. Den här starka, starka doften.
Okej.
Och det är också så att en röd LED-lampa blinkar då snabbt för att få folk att vakna upp.
Ja, ganska starkt antar jag också. Så att, ja.
Precis, men det kan ju vara klurigt där då att vakna om man inte hör hörseln. För sen såg jag då att man hade upptäckt att den här wasabi-doften, den väcker folk på 2,5 minut.
Oj, det är ganska lång tid.
Precis, det var min tanke också. Det är ju extremt lång tid. Det känns som att då är lägenheten övertänd.
Verkligen.
Efter 2,5 minuter.
Har ni sett när de fjuttade på någon sån här container på medborgarplatsen när de har brandövningar?
Mm, det låter som att det är något att ha.
En lördagkväll.
Testat, ja.
Mm. Nej, men de har ju såna brandövningar. Ja. De har inrätt liksom. Det går ju så sjukt snabbt.
Visst, det går ju jättefort. Ja. Jag hörde någonstans att men, om det börjar brinna efter 30 sekunder så försök kväva elden. Efter en minut så ring brandkåren och efter 1,5 minut så spring för livet. Ja. Ungefär så.
Ja.
Det går ju jättefort då, som du säger. Men då tänkte jag, har du någon tanke om brandvarnare för döva? Hur skulle de kunna fungera då om det här ändå inte är så snabbt?
Ja, alltså någon form av vibration tänker jag.
Så
alltså
tänkte jag med. Ja, precis. Skulle man inte kunna ha en brandvarnare som reagerar på brandrök som du kan stoppa in i kudden eller under madrassen då kanske, som vibrerar jättekraftigt?
Det måste ens finnas, känner jag.
Ja, annars har vi en million dollar idea här.
Verkligen.
Ja, men det borde ju finnas.
Ja.
För det känns som att det skulle vara mer effektivt än den här doftvarianten då.
Sån här Kalle Anka-väckning, en klassiker, när han åker i husvagn, som så här slår på täcke.
Ja,
precis.
Snurrar
upp täcke och slår på en.
Precis.
Ja, det går ju snabbare i alla fall.
Det går snabbare.
Förhoppningsvis.
Men har du något ställe där kanske wasabi-brandvarnaren skulle fungera?
Ja, i en studio. För man vill inte förstöra inspelningen om man kör. Nej, men kanske... Egentligen inte, tänker jag. För jag menar att du måste ju... Alltså, om det brinner, då måste ju alla höra det. Det spelar ingen roll vad du gör. Du måste ju ut. Jag tänkte först här, men kanske någon spa, det ska vara lite lugnt, men du kan inte liksom chilla dig ut ur en brand, utan du måste ju ut nu. Du ska ju vilja kuta ifrån det här
just det.
Höga ljudet.
På tal om det så kommer jag ihåg när jag var och tränade på ett gym, och så gick brandlarmet och alla skulle ut, och stod en person med hörlurar på sig och så körde löpintervaller. Jag kanske berättade det här tidigare.
Nej, jag tror inte det.
Och det här gymmet då låg på typ andra våningen, som man var tvungen att... Fjärde våningen kan det nog vara till och med. Mm. Man ska ner för rätt många trappor i alla fall. Och brandlarmet tjuter jättehögt. Alla springer ut. Den här personen står med hörlurar på sig. Så jag springer fram till den och säger, vi måste ut nu. Och då tar den här personen av sig hörluren lite grann. Och så bara, men jag hörde brandlarmet. Jag ska bara köra klart först.
Herregud. Det är inte så sunt.
Nej, men det är nog också så här... Alltså på något sätt en normal reaktion. För att man kan inte tänka sig att man... Ja, alltså det kan ju vara att hela trapphuset står i lågor och vi kommer dö.
Mm.
Då vill man inte att det sista man gör är att köra några intervaller. Men jag tror att det kan vara så svårt att greppa den tanken liksom, att shit, det kanske brinner här, så att man bara, det måste vara en övning eller vad som helst.
Ja, jo, det är faktiskt sant. Det är sant.
Men det var det inte här då, utan det var bland annat på riktigt.
Ja.
Mm. Men det gick ju bra. Nej, men det är så att de som gör den här wasabi-brandvarnaren, de har också försökt marknadsföra den mot nattklubbar.
Ja.
Diskotek, mycket ljud, hög musik och sådär. Och om ett brandlarm går där inne kanske man inte reagerar på det. Om man inte stänger av all musik och så vidare.
Men 2,5 minut, alltså det måste ju finnas alltså visuella grejer som kan gå igång. Samtidigt så kan det vara så här, det kanske är en del av showen och så vidare.
Ja,
men att
man är full, man fattar inte. Fast i och för sig, man bara, det luktar wasabi. Man kanske inte kopplar det heller då, att det brinner. Men det här företaget då försöker i alla fall marknadsföra sig.
Men jag undrar också, för jag har för mig att när jag känner den här doften av wasabi, alltså som jag sa innan, att jag får liksom som en verk upp i pannan liksom.
Mm.
Det blir oftast tårögt då så här. Så jag vet inte om det är så effektivt det där.
Mm.
Att du blir så tårögt, alltså du ser ingenting.
Nej, just det.
Stänga av det bland annat, men hitta det ut därifrån.
Men det blir i alla fall någon form av reaktion då. Det...
Ja, fast tänk på en nattklubb. Då är det ju nästan bättre att kanske ha någonting som typ så här slår av strömmen till ljudanläggningen eller någonting. Om brandlarmet sätts igång. För då får du folk uppmärksamhet, kan jag säga det.
Definitivt.
Jag söker ett fenomen i min 5-poängsfråga, Stefan. På 5 poäng. Om du har en rädsla för det här fenomenet så lider du av paraskavedekatriafobi.
Okej. Paraskavedekatriafobi. Vad man lider av då.
Ja.
Precis, man har ju på slutet där ordet att det är fobi då. Som säger att man är rädd för någonting. Och så första var... Para hörde jag. Och om jag minns min latin så är para betyder bredvid. Eller para, liksom. Para bredvid eller nästintill. Ge mig kanske inte så mycket här, för vad cave de catria betyder, det vet jag inte. Men kanske någonting som är bredvid eller intill någonting.
Mm.
Cave, är inte det något sådär typ huvud, kanske? Ja, nej, jag får definitivt gå vidare.
På 4 poäng. Har du sett filmen Alive, Stefan?
Ja.
Ja, bra. Då känner du till handlingen där. Att det handlar om ett sportlag som störtar anderna och äter varandra, gör de väl, i den filmen.
Precis, och det är en sann historia.
Exakt. Och händelserna som den här filmen baseras på, den har gett vatten på kvarnet till just det här fenomenet som jag är ute efter.
Mm. Mm. Just det, okej. Men om jag upprepar lite för mig själv här då i mitt minne, så är det ett rugbylag från typ Uruguay som ska flyga och vara med i någon turnering.
Ja.
Jag tror blixten slår ner i planet som gör att de störtar i andarna, precis som du sa. De får leva där väldigt länge. Månad, 2, 3.
Ja, jag tror uppåt till 2, 3.
Jättelänge, och det är ju jättekallt då. Väldigt många dog då i kraschen och sen under efter mälet också. Och sen så, precis som du säger då, så får de börja äta varandra till slut. Alltså de är liken.
Ja, ja.
De skulle inte ihjäl varandra och äta varandra, utan de äter lika sen.
Väldigt stark scen, vill jag minnas, när de tar beslut att göra det. Ja. Lite spoiler kanske, men vad fan, den är från typ 80 eller 90 i den här filmen. Så, så den får ni tugga i er.
Osmakligt.
Ja, no pun intended.
Nej, men det är en väldigt fascinerande historia, för att jag lyssnade även på en ljudbok av en av överlevarna som släppte den här för kanske... Den är kanske gammal bok, jag vet inte. Men jag lyssnade på en ljudbok. Och den tror jag heter Miraklet i Anderna.
Mm.
En av de här killarna som överlevde. För att de sitter ju där uppe på berget. Alla fryser ihjäl, det är misär. Någon till slut bestämmer sig för att nej, nu måste vi gå. Så jag tror det är 2 killar som bara börjar gå. Och de är liksom omgivna av jättehöga toppar. Så de gör en bergsbestigning och klättrar upp och ner. Och så kommer jättelångt bort då. Och till slut hittar de typ någon bonde som har sina jätter uppe bland bergen. Sådär. Och då förstår de att de är räddade. Så hittar de hjälp då.
Ja, väldigt gripande historia.
Helt alltså, otrolig.
Helt otrolig.
Och vad man kan göra för att överleva, så att säga. Ja. När den här instinkten kickar in.
Ja.
Men det här fenomenet som du söker då, det skulle kunna vara då att man... alltså kannibalism, tänker jag. Men jag vågar inte riktigt chansa på det. Så att jag tar nästa också.
Mm. Får se om 3-poängsnivån för dig närmare kannibalism, Stefan. På 3 poäng. Det här fenomenet inträffar 1-3 gånger per år. Du tänker ju för dig närmare, va?
Okej. Okay. Det är ju inget ställe som jag kommer ihåg att jag har utsatts för, så att säga.
Mm.
Däremot så har jag för mig att voodoo, att vi har pratat om voodoo och kannibalism tidigare. Om du ser en person som utövar voodoo framför dig på typ Guinea, målad i lite såna här krigsmålningar, och så står de och dansar och bara skakar så här.
Ja.
Att man tror att de där voodoo-dansarna kom av att man åt människor. För då kan man dra på sig en sjukdom som kan påverka hjärnan.
Mm.
Som heter kuru, om jag minns rätt. Och då börjar man bete sig väldigt konstigt. Och därifrån kommer liksom de här voodoo-danserna.
Intressant.
Mm. Men okej, någonting som inträffar 1-3 gånger per år.
Ja.
Då släpper jag nog tanken på kannibalism. Och tänker då istället att det har någonting kanske med planet att göra. Jag är för mig att det var så att blixten slog ner i det här flygplanet. Och det är det som gjorde att det kraschade. Men jag minns inte helt 100. Det var ett gäng år sedan jag såg filmen och lyssnade på den här överlevarens ljudbok. Jag tror att han hette Fernando. Och hade då varit med om detta. Helt otroligt. Men kan det vara blixt i plan? Nu ska vi se. Är jag på 3-poängsnivån?
Ja.
Nej, jag får ta en 2 till. Men jag är inne på blixtplan här.
Okej, på 2 poäng. En annan händelse som är ett vatten på kvarnen till det här fenomenet var när det italienska kryssningsfartyget Costa Concordia. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det grundstötte utanför den italienska ön Giglio. Och i den här grundstötningen så omkom 32 personer och befälhavaren dömdes i 16 års fängelse. Kommer du ihåg det?
Kapten Ynkrygg.
Ja, precis. Han flydde ju skeppet.
Ja, han kallades ju det för att skeppet, om jag kommer ihåg rätt, gick på grund och så kantade det för han hade kört för nära en strand för han skulle imponera på några tjejer typ med sin stora båt. Och sen var ju han i en livbåt och då var hans historia att han hade ramlat ner i en livbåt och som han sen hade åkt iväg. Var det inte så?
Ja, något liknande.
Mm. Så spelade de ljudklipp liksom. Ja. Där då sjöräddningen hade liksom pratat med honom. Är båten tömd? Finns det folk kvar på båten? Ja, mm. Va? Så är den tömd? Finns det folk kvar? Ja, tror det. Oklart. Men var är du då? Kapten är ju sista man.
Så ja, så är det.
Ja, jag livbåt här. Typ drötta i en då. Så här. Och då har för mig att de liksom, du måste gå tillbaka till skeppet nu. Det är liksom, det är din uppgift att vara sista man ut.
Ja.
Ja, men han fick finkan sen då.
Kommer ihåg när det hände?
Gissa på 2011?
Ja, 2012.
2012. Mm. Det var så många som dog alltså, 32 stycken.
Mm.
Nej, paradiskvattriofobi. Då börjar jag tänka så här, är det liksom när typ naturens krafter eller Gud säger ifrån? Liksom det här planet då, att det var någon Guds grej som tvingar ner eller naturens krafter som tvingar ner och samma det här båten, att det var liksom att det här är något fenomen och du säger det är lite vatten på kvarnen, det låter som att det är lite mytsägen grej. Jag kan inte pinpoint, men det har ju någonting med naturkatastrofer, är inte rätt ord heller.
Mm.
Men liksom mänskliga katastrofer att göra.
Mm.
En ledtråd kvar va?
En ledtråd kvar.
Jag tror att jag kommer gå bet på det här. Jag tar sista ledtråden också.
Okej, Stefan. På en poäng. En film som kretsar kring just det här fenomenet släpptes 1980 med en ung Kevin Bacon i en av rollerna. Filmen utspelar sig vid Crystal Lake och har fått väldigt många uppföljare. Du ser ut som ett frågetecken.
Ja, jag känner mig som ett frågetecken.
Gör det.
Den här filmen ringer ingen klocka direkt. Jag kommer inte ihåg någon film med Kevin Bacon för typ Footloose från 80-talet. Men Crystal Lake... Är det...
det är det jag ska fokusera på.
Ja, det är det jag
Kevin
tänker.
Bacon hade ju ingen...
stor roll kanske.
Nej, inte vad jag kan minnas.
Ja, nu tror jag. Nu vet jag. Nu har jag en bra gissning här. Jag ska resonera lite först. Eller berätta lite hur jag tänker. Crystal Lake.
Ja.
Om jag inte minns fel så är det där mördaren Jason håller till. Heter han Jason?
Jason Voorhees.
Ja. Precis.
Mm. Även mamman då i första filmen. Spoiler alert.
Ja, jag tror inte jag har sett de här filmerna.
Nej.
Men inte just dem. Men som säger väldigt många uppföljare. Och Crystal Lake. Då ringer en klocka hos mig. Jason Voorhees. Seriemördare. Seriemördarfilmer. Och de filmerna heter Friday the 13th. Alltså fredag den 13:e filmer.
Mm.
Och då tänker jag att det här fenomenet då. Det är, har alltså att göra med fredag den 13:e. Att man tror att det händer dåliga saker fredag den 13:e. Och det här planet kraschade fredag den 13:e. Och Costa Concordia gick på grund fredag den 13:e. Och så kopplar man det till att det är för att det är fredag den 13:e.
Snyggt, Stefan. Det är helt rätt.
Oh. Ja, jag trodde inte att jag skulle få någon poäng på den här frågan. Ah, sista, för jag hade,
det var klurig.
Ja, det var en bra fråga.
Och bakgrund till det här är lite, lite så här otydligt vart det kommer ifrån. Men en av teserna det är att Jesus hade ju 13 lärjungar, varav Judas, som förrådde Jesus, enligt Bibeln, var den 13:e.
Ja, just det. Och det är väl lite sådär att 13:e våningen finns inte på vissa hotell och sådär, va?
Exakt. Det har blivit otursnummer.
Otursnummer, ja.
Och på 1800-talet så började man befästa den här tesen mer och mer då, i folktron liksom.
Jaha, det var så sent då, 1800-talet. Mm, ja.
Precis.
Mm.
Och sen så började man koppla händelser mer och mer till det här. Som att då det här planet som kraschade i Anderna med rugbylaget och Costa Concordia och så. Och lite andra händelser som också har hänt som jag tänkte nämna för dig.
Mm.
Så till exempel, den 13 maj, fredag såklart, 1927, då kraschar den tyska aktiemarknaden. Kollapsar helt.
Mm.
Och den dagen har gått till historien under namnet Svarta fredagen.
Mm.
Kanske hört talas om. Och det var ju första tecken på den ekonomiska depressionen som drabbade hela världen under 1930-talet. Och en annan händelse, det är fredagen 13 november 2015 som ligger oss närmare i minne. Då terrorattacken skedde mot fotbollsarena och flera kaféer och Bataclan i Paris.
Mm, just det.
Och även 13 september 1940, under andra världskriget.
Mm.
Då bombade tyskarna Buckingham Palace i London.
Mm.
Varav en arbetare dog och två var skadade. Men enligt uppgifter så fanns Queen Elizabeth och Kung George i byggnaden och drack te när det här bombanfallet skedde. Vilket får mig lite grann att vända på steken. Är inte det en turdag då? Att de överlevde, menar jag.
Mm.
Tänk dig vilka kolossala följder det hade fått om de hade strykt med i ett bombanfall 1940.
Mm, precis, det hade ju verkligen påverkat moralen för de allierade.
Dels det, och dels, alltså, dels i England så är ju kungafamiljen mycket större än här i Sverige.
Mm.
Och framförallt under 1940-talet.
Mm.
Så jag tror att det hade fått kanske en helt annan utgång, världskriget.
Mm, ja, precis. Men det är intressant det här att man kommer på ett datum då. Okej, Judas Iskariot, 13 lärjungen. Och så sätter man fredag den 13, det är en otursdag. Och sen så börjar man liksom titta på saker som händer. Så kan man ju verkligen bygga en otursdag. Det här hade lika gärna varit torsdag den 12. Så hade man hittat andra händelser.
Verkligen.
Och så hade man kunnat sätta liksom torsdag den 12 som en otursdag.
Ja, verkligen. Men jag tolkar det som att du inte tror på fredag den 13.
Nej, jag är väldigt ovidskeplig överlag.
Ja, det är jag med faktiskt. Men det finns ju folk som verkligen tror på det.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns ju andra sådana vidskepligheter också, som typ här i Sverige, att om en svart katt korsar gatan så är det otur.
Mm.
Och i andra länder så har de också sådana här lite obskyra saker.
Mm.
Som ger otur.
Mm.
Till exempel i Ryssland. Om du sätter på dig kläderna ut och in så ger det otur.
Ja, det, alltså du kanske... Ja, mm. Ja. Det kan du köpa liksom. Att sätter du kläderna ut och in, då kanske det inte kommer gå så bra på arbetsintervjun eller sådär.
Ja, så har vi, det är väl lite otur kanske. Det är väl mer så klantigt kanske.
Ja, precis. Men man kanske skulle komma hem då så, när man tar av sig sin kavaj och bara, oj, den var ut och in. Ja, det var ju otur
okay.
att jag satte det på med den. Så.
Ja, helt rätt. Mm. Sen hittar någon lika logisk förklaring till Sydkoreas då. Skaka benen.
Skaka benen?
Skaka benen. Det är otur också.
Det är otur. Ja, okej. Nej, den köper jag inte. Däremot så köper jag den här att man inte ska gå under stegar. Det kanske är globalt eller i Sverige. Det
känns lite logiskt, va?
Ja, precis. Att där kan stegen ju trilla ner. Så det känns väl klokt.
Ja, verkligen. Mm. I Indien så är det otur om du klipper tånaglarna efter att det har blivit mörkt.
Ja, det köper jag också.
Ja, det gör jag också.
Ja, alltså kanske kan man tänka sig att det är lättare att klippa sig tån.
Ja, sant.
Eller?
Ja, precis. Och sista som jag har, det är i Kina. Då är det att om du vänder på en färdiglagad fisk så är det otur.
Ja, just det.
Ja.
För då ser du att den inte är tillräckligt tillagad på andra sidan. Och då är det otur för kocken. Okej, Emil. Då tänkte jag att vi skulle prata lite politik så här i valårstider.
Mm-hmm.
Det är alltid, säger de ju att det är alltid en bra idé.
Ja.
För att prata politik med andra. Vad är det? Det är väl politik, pengar och religion som de säger så här, det ska man aldrig prata om.
Nej.
Med alltså, bekanta något, för då blir man ovänner.
Ja.
Pengar, där i den trojkan, känner jag. Är det verkligen så tabubelagt att prata om? Känns det inte som det?
Nej, jag tror inte nu längre, kanske. Nej. Men det är lite så Jante som lever kvar, tror jag.
Precis, kanske var det mer förr.
Mm.
Men politik då i alla fall. Då är min fråga så här. Louis de Geer, den äldre. Det var Sveriges första statsminister. Och jag undrar, vilket parti tillhörde han?
Oj. Nu blir det transparent här. Det här känns som en sån här kunskap. Eller, jag ska inte säga så här som att jag borde kunna. Utan det känns som en kunskap som jag vill kunna.
Mm, just det.
Men jag kan det inte,
nej,
känner jag. Så här blir spännande. Alltså, första instinkten säger ju sossarna för mig. Men det är bara för att de är ett sånt gammalt parti. Samtidigt så har jag för mig någonstans att de kanske kom på 30-talet, kanske till och med 20-talet. i och med arbetsrörelsen och så. Att de var liksom något decennium, ett och ett halvt decennium innan liksom själva arbetsrörelsen verkligen tog fart här i Sverige. Men när satt den här personen?
Louis de Geer då, han satt mellan 1876 och 1880 och var Sveriges första statsminister då. Sverige hade ju liksom lite regering och sådär tidigare, men man hade lite olika reformer och så vidare, och man delade upp då det tidigare jobbet justitiestatsminister till statsminister och en justitieminister.
Aha.
Så att han var liksom den officiella första statsministern 1876.
Ja. Det är tidigare än arbetsrörelsen i Sverige.
Mm. Och jag ska säga, jag är liksom inte fel för fel namn på partiet, om man ska säga.
Nej, den är falangen.
Ja, precis. Mm. Centerpartiet hette väl tidigare Bondepartiet och så vidare. Så att det behöver man inte tänka på.
Bra. För det hade varit kört direkt, känner jag. Men Centerpartiet känns som att de också har krokar långt tillbaka i tiden. Jag vill minnas sossarna, och ju framförallt Centern har det. Men i en typ annan form då. Eller kanske Kristdemokraterna i och för sig också. De kristna värderingarna. Som levt tillbaka också ganska länge. De skulle kunna vara i en annan form. Som är med något annat namn. Eller så är det sossarna som heter något annat då. Som har döpt om sig till Socialdemokraterna. Inför den här, eller inför arbetsrörelsen. Jag visste inte de skulle komma såklart. Men att de döpte om sig när det skedde ungefär. Samma tid ungefär. Det är inte, jag kan börja med att utsluta vilka jag tror att det inte är. Jag tror inte att det är Folkpartiet.
Mm.
Jag tror definitivt inte att det är Sverigedemokraterna. Det vet jag att det inte är. De bildades på 90-talet någon gång. Och jag tror inte att det är Moderaterna heller. Eller kan det vara Moderaterna? Borgerlig, tänker jag. Adel styrde mycket i Sverige. Hela den falangen. Sen kom sossarna, varit stora där under arbetsrörelsen och sparka ut Moderaterna. Jag är en hel omvändning. Jag var inne på sossarna först, kände jag. Men nu, jag tar Moderaterna.
Nej, det är faktiskt så här, Emil, att han var partilös.
Åh, första vilden, eller? Kanske.
Ja, men det är väl lite taskig fråga här, kan man då kanske säga, för att han var partilös. Men det var så att du hade också fått rätt för Liberalerna, eller Folkpartiet.
Jaså?
Ja.
Det var den första jag inte trodde ju.
Precis, han var obunden liberal.
Ja, precis. Mm.
Så att Folkpartiet då hade du fått rätt för, eller Liberalerna.
Ja.
Mm. Sen Kristdemokraterna, som vi är inne lite grann på.
Mm.
De är faktiskt ganska ungt parti. 1964.
Jaha, du ser.
Mm.
Ja.
Statsminister nu, det är ju Stefan Löfven.
Ja.
Har du någon känsla för vilken statsminister han är i ordningen?
Oj. Du sa att det där var runt 1870, vad sa du va?
Mm.
Ja, vad kan det vara då? 40-onde kanske?
Nej, det tycker jag var en bra gissning. Han är lands 35:e statsminister.
Jaha, du ser.
Visst. Och han har ju suttit i 4 år då. Kortast tid som statsminister, det är en person från Folkpartiet som var lite i ropet här i dagarna. Då han tyvärr gick bort.
Ja, det var det.
Ola Ullsten. Han var partiledare i 369 dagar.
Det är precis ett år nästan.
Ja, precis. Och det har funnits någon som har suttit kortare. Men det var lite där på 1800-talet och så att han är kortast på 1900-talet, om vi då säger det som lite mer modern historia.
Ja.
Det var så att han var ledare då för Folkpartiet, och 1978 så var det politisk kris i Sverige, för då var det oenighet om kärnkraftverket Ringhals 3.
Ja.
Och då var det så att man hade en trepartiregering, det var Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet. Man kunde inte komma överens om hur man skulle göra med det här. Pang, politisk kris. Ola Ullsten fick gå in och ta rollen som statsminister. Och knappt ett år senare så var det val, och därför var det så kort tid han satt som statsminister.
Ja.
Den personen som har suttit längst som statsminister, han satt betydligt längre.
Mm.
Han satt nämligen 23 år.
Mm, förra gången till Palme, va?
Precis. Tage
Erlander.
Ja. Han satt mellan 1946 och 1969.
Alltså, det är så sjukt lång tid.
Det är så sjukt lång tid, och det blir så här konstigt att vara ledare nästan så länge. För att, vad kan du, alltså, som politiker så vill man gärna, vi vill göra det här, vi vill lyfta fram det här. Om du har styrt ett land i 23 år, ja. Då finns det inte så mycket du kan säga att vi borde göra så här. För då skulle någon kunna, oppositionen då, säga, varför har du inte gjort det då?
Ja.
Det är ju bara du som, eller det är bara det här partiet, ja, som precis. Styr.
Men jag tror också att det var en annan tid då, för det första.
Mm.
Det politiska debattklimatet såg inte alls ut likadant som det gör nu. Nu är det mer att man liksom har lite pajkastning på varandra.
Ja.
Då tror jag att det mer var, det här vill vi göra, faktiskt.
Det är mycket möjligt. De gick ju som tåget då, Socialdemokraterna ska jag säga, det var det partiet han företrädde. Ja. De hade alltså varje val där de hade tagit länder som statsminister, så hade de mellan 45-50% av rösterna.
Ja, det är ju högt.
Ja, det är ju sinnessjukt högt.
Och det känns lite grann som Socialdemokraterna är så som ett, de här gamla rockbanden som åker runt nu. De kanske inte är riktigt lika bra som de var förr i tiden, men de har så bra meriter bak i ryggen. De har gjort så här riktigt bra grejer liksom. Förstår vad jag menar?
Mm. Så kan det vara. Jag vet inte. Ja, det får vi se nu då, när vad de landar på i år.
Ja, kanske bra sen 50%. Ja, det är sjukt otippat.
Sjukt otippat.
Ja, du undrar om Stefan Löfven skulle kunna slå det rekordet. Då skulle han behöva sitta typ 19 år till.
Ja, exakt. Lite annan fakta då. Arvodet för statsministern, det fastslås av statsrådets arvodesnämnden. Det är ett organ som ligger under riksdagen. Så att där kan man gå tillbaka då och titta liksom väldigt lång tid tillbaka. Alltid vad man har i lön som statsminister.
Intressant.
Mm. Har du någon gissning på vad lönen är nu? 2017 i alla fall, sista siffrorna jag har.
Jag har hört någonting på 110 000 över för mig någonting i månaden.
Ja, men det är ganska bra gissat. Ja. Det är på 168 000 i månaden.
Oj, det var bra mycket mer, men okej, ja.
Jag vet inte om du såg den här intervjun när det var ett barn som intervjuade Stefan Löfven. Det är valår. Nu för kanske 2 månader sedan.
Ja, menar du när de frågade om han var rik?
Ja, för det var lite konstigt då. För då svarade han så här. Lucy då, som den här barnreporten hette. Mm. Hon sa så här. Hur mycket pengar har du? Hur mycket pengar jag har, det är nog min ensak. Jag känner så pass bra att jag har det ganska bra. I förhållande till många andra så har jag det väldigt bra. Bra. Bra politikersvar, ja, liksom.
Väldigt slingrigt.
Ja, så kan man säga det. Och sen följdfrågan då, är du rik? Frågetecken. Då svarar Stefan Löfven, nej, jag tror inte man kan säga rik. Jag är inte miljonär, det är jag inte. Men jag har det bättre än många andra har.
Ja, han är ju miljonär på ett... Det måste han vara.
Ja, men om man tjänar 168 000 i månaden. Och så det, nu i 4 år. Han måste ju bränna pengar åt så...
Det här är nya Watergate, det har försökt säga. Han är spelberoende eller någonting.
Ja, alltså ja, han måste vara, ja. Alltså det blir ju dryga 2 miljoner om året.
I 4 år.
Ja, han måste ju...
8 miljoner.
Alltså lägger han pengarna på om han inte har hunnit bli miljonär då?
Säg att hälften går bort i skatt då. Vi ponerar det, att hälften går bort i skatt minst. Så han 4 miljoner rent efter den här mandatperioden.
Ja.
Och han har gjort av med 3 då? Eller 3,1 har han gjort av med då?
Ja.
Eftersom inte miljonär.
Och så bor man ju gratis.
När fan ska du ha tid att göra med det? Liksom? Alltså, vad?
Ja, precis. Vad lägger han pengar? Man måste ju jobba otroligt mycket. Men det är ju, kan det vara ett spelberoende vi har upptäckt här?
Ja, eller? Men det här är ju det här med just socialism och pengar. Att det är fult att vara rik i socialistens tecken. Och att det blir liksom intressekonflikt lite mer. Samtidigt så har man ju, det är en annan värld nu. Alltså man förstår ju, fattar vilket ansvar en statsminister har.
Absolut, jag köper det. Man vill inte säga det. Att, ja, fan, jag är miljonär. Men det är så konstigt inlagt. För hon frågar bara, är du rik? Och säger, nej, det tror jag inte man kan säga. Jag är inte miljonär, det är jag inte. Och frågar inte det, utan han tar själv upp detta.
Ja.
Är detta en liksom hint till de här arvodesnämnden att kanske dags att höja?
Kanske. Men jag tycker också att det är intressant att det känns som att ett sånt här svar ger mer uppmärksamhet än om han skulle säga, ja, jag är miljonär. Jag tjänar för fan 168 000 i månaden, ja, vad tror du?
Vad tror du?
Alltså, nej, men alltså, det skulle bli mindre stigmatiserat om han sa det så.
Jag vill bara säga så här, nej, jag vet inte om man kan säga att jag är rik, men jag har det väldigt bra. Pang, nästa fråga.
Ja.
Eller? Som han började lite med, sen snurrar han in sig lite här, tror jag.
Ja. Mm. Men det är precis som jag sa innan, att det är så gamla meriter som styr ganska mycket, kanske. Alltså jag förstår ju också att det sticker folk i ögonen med sådana höga löner. Men som sagt, de har ju sjukt ansvar. Och samtidigt så har jag hört någonstans att på 60-talet, främst tror jag, eller om det kanske var tidigare tillbaka ändå, skulle statsministern eller politiker i regeringen överlag hålla samma lönenivå som lärare.
Mm.
Och trots det här nya lönelyftet för lärarna så tvivlar jag på att det är någon som tjänar runt 160 000 i månaden.
Jag tvivlar också på det.
Uh-huh.
Men sen har jag också för mig att man har hört liksom internationellt så tjänar... Alltså, Sveriges statsminister är väldigt, väldigt lite jämfört med liksom Frankrikes president.
Ja, och jag tänker också att om du jämför säkerhetsläget för typ hela världen 1960 och nu, 60 år senare nästan. Det är ju en helt annan femma liksom, att vara statsminister nu tror jag än vad det är. Än vad det var då.
Säkert, och med tillgängligheten och allting. Nu jobbar man ju verkligen dygnet runt med ja, sociala medier och allting.
Exakt.
Men hur ska vi då gå till botten med det här om Stefan...
Om Löfvens...
Om det kan vara ett spelberoende. Om nästa barnreporter som intervjuar ja, kan fråga, vad är egentligen bäst? En straight flush eller en kåk? Om svaret kommer blixtsnabbt.
Ja, eller... Vi kanske, eftersom det är valår, de vill vara med mycket medier och så här, då kanske vi ska bjuda in Löfven på en specialpodcast. Mm. Men så här, och så säger vi, så har vi ju, det är bara han som ska svara på frågor som du och jag ställer. Och så nästlar vi in med frågorna i så här, så kan vara svar på vad han gör av pengar på.
Precis.
Vi säger, första frågan, vad kostar en liter mjölk? Den är klassiken. Sen, vad kostar en yacht? Med nästa, pang, 3,8 miljoner under 15 fot. Då vet vi. Han bara köper dyra saker. Ja, eller, alltså, vad kan han bränna pengar på då?
Alltså,
annars?
Han måste ju ha väldigt dyra vanor då.
Uh-huh.
Men kommer du ihåg det här kaffet vi pratade om? Det här extrema lyxkaffet som de typ tvångsmatade stackars apor som var tvungna att äta speciella bär. Och sen bajsade de ut det här och så malde man ner det här bajset till ett superlyxigt kaffe. Uh-huh. Lupinen någonting.
Ja, superdyrt.
Ja, 1 000 kronor i koppen. Tre
koppar om dagen.
Ja, visst. Häver i sig det.
Ja. Och sen 2 koppar på natten också. Framför nätpåken. Artisten Skygge släppte i år, i januari i år, ett album som heter Hello World. Och det här albumet är världsunikt på ett sätt.
Mm.
Och nu undrar jag, på vilket sätt? Och för att det ska bli lite lättare kanske, eller jag vet inte om det blir så mycket lättare, men nu kommer vi i alla fall få höra ett stycke här nu av den här artisten, så får vi se om det hjälper dig någonting. Och det här var låten Magic Man från albumet Hello World alltså.
Mm.
Skygge.
Jag tänkte först när du sa det här, Hello World, att det här kunde vara någonting med rymden.
Mm.
Jag för mig att jag läste att det finns satelliter som på något sätt NASA har fått att ta upp ljud från jorden. Alltså att planeten jorden avsöndrar ett visst ljud på någon konstig frekvens ute i rymden.
Mm.
Och att man då hade tagit det här ljudet och så liksom att låten var det. Det skulle det ju kunna vara ändå förstås. Vi då tänkte att låten kanske var lite mer kosmiska
lite
ljud.
Lite ljudkonst typ.
Ja, precis. Ja. Här var det ändå en person som sjöng och sådär.
Mm.
Men då tänker jag att det kanske ändå har någonting med rymden att göra eftersom det heter Hello World. Att man då skickar ut de här låtarna kanske ut i rymden för att försöka få kontakt med någon annan civilisation ute i rymden.
Mm.
Alternativt så kanske man ska gräva ner den här skivan i någon tidskapsel. Och så ska den tidskapseln liksom överleva kärnvapenkrig och sånt. Och sen ska man då hitta den här. Och då så säger skivan Hello World. Och så sjunger de om så här hade vi det 2018.
Mm.
Så det är lite olika håll det spretar åt här.
Ja, du kan få lite ledtråd, Stefan. Det är mer hur det här albumet kom till. Det är inte vad de ska göra med det, utan det är hur albumet kom till som gör det här väldigt unikt. Men garanterat inte unikt inom kort, tror jag.
Okej, hur albumet kom till. Oj. Kan det vara något sån här att det bara är främlingar som sjunger på den? Att artisten då hade ställt upp något bås på stan och så får man komma in och så göra några ljud eller sjunga lite och sen satte han ihop en skivare där. Alternativt så liksom hur den kom till. Att det, då tänkte man ju så här, hade den här frågan varit på typ 80-talet så hade svaret kunnat vara, det var första låten som gjordes helt digitalt i en dator. Men det borde inte vara svaret nu. Eller kan det vara en AI? En AI som har gjort den här låten? Det kanske det skulle kunna vara. Som säger, det inte, kommer inte vara unikt i framtiden.
Mm.
Det kanske är en, man bara printar in. Liksom, att vi vill ha en låt som sjunger om någonting. Och den ska gå in på Billboard Top 100. Det känns som att man skulle kunna göra det i framtiden. Att man har liksom analyserat alla topp 100 låtar som ligger på Billboard-listan någonsin. Hitta lite gemensamma faktorer i dem. Och så får en dator spotta ut en ny låt som borde ta sig in.
Mm.
För den har likhet med andra. Även om det här, det är säkert fel. Men jag tycker ändå att tanken, det skulle vara fräckt om det var så.
Mm.
Så jag säger det, det är en AI som har gjort den här låten.
Ja, det är rätt.
Va? Oj. Oj, ja, det var tack vare ledtråden där.
Ja, visst. Det är en liten disclaimer dock. För att artisten Skygge hävdar att det här är den första AI-komponerade albumet i världen. Men det finns även andra som också har sagt att de har gjort det tidigare. Men det här verkar vara det mest trovärdiga som jag hittat i alla fall. Och det här albumet skrev med hjälp av online-tjänsten Flow Machines.
Mm-hmm.
Och det går till väldigt förenklat och väldigt snabbt förklarat. Att du matar det här programmet med deras noter. Som du vill att den ska analysera och skriva en melodi som liknar noterna.
Mm-hmm.
Och deras musik som du vill att den här melodin ska ha för, alltså typ samma sound då. Mm-hmm. Det är så. Väldigt, väldigt förenklat här nu.
Mm.
Så får du ut liksom olika spår. Och så kan du liksom vara med såklart och ändra saker. Om du inte är riktigt nöjd och så vidare. Så du måste ändå ha en interaktion med människor. Men det är ändå liksom med hjälp av AI är gjort.
Och det finns på nätet då, sa du? Flow?
Flow Machines, ja. Precis, det finns ju en del sådana tjänster. Jag har inte testat Flow Machines, men jag har testat en annan.
Mm-hmm.
Och den heter Amper. Har du talat om det?
Nej.
Nej. Ganska nytt. Det finns bara en beta-version nu som man får testa liksom. Ganska basicare än. Men då är det så att jag fick fylla i dels hur lång låt skulle vara. Vilka instrument jag ville ha med. Och då fick jag liksom höra lite, en typ en trumloop på trummorna. Det här kommer så här sound på trummorna. Och sen en bas, sen en synt och så vidare. Och sen fick jag välja liksom en känsla i allting. Och sen fick jag även välja genre har jag för mig. Och sen så tog det typ en minut. Så den producerade typ 30 sekunder musik. Och det här med AI är ju lite speciellt. Det är ju, ska man vara rädd för det eller ska man ta det till sig? Jag är lite mer för att man ska ta det till sig.
Ja, samma här.
För man kan inte hindra det nu.
Nej, men det är som alltid liksom, tror jag, att när, det finns ju en känd liksom, anekdot om typ internet och sådär, att i New York, innan taxibilarna där, då var det ju häst och vagn som körde överallt. Och då var det ett bolag, det var typ ett av USAs största tror jag, som skötte om det där. Och sen när bilar började komma, då satte de sig bara på tvären. Nej, det där är bara skit, inget vi ska ha. Bang, två år senare, företaget stendött. Och om de då hade köpt in bilar istället, så idag hade det ju varit liksom
största bolag någonsin säkert.
Precis, ägt alla taxibilar i USA liksom. Nej, men så kontentan är väl att man ska vara öppen för den nya tekniken.
Verkligen. Och det finns ju en tes som säger att AI har redan tagit över vår värld och att vi lever i en simulation av vår värld. Har du hört den?
Nej, men i så fall ska jag vilja uppgradera min programvara. Det måste vara bugg i mitt system.
Ja, men egentligen, ja, det är lite svindlande tanke om det skulle vara så.
Mm.
Men samtidigt, spelar det någon roll att vi lever i en simulation?
Nej, alltså om vi inte vet om det så kan det väl få vara så.
Nej, exakt. Så länge vi inte vaknar upp alla Matrix i någon vattentank och blir medveten om att vi har levt i en simulation, då är det skitsamma.
Ja, visst. Ja. Då kommer det en fempoängsfråga här, Emil.
Yes.
Och jag söker en stad.
Åh, de är svåra.
Mm.
Ja.
Det var lite klurig.
Ja.
På fem poäng. Den här staden grundades 1825, har ungefär en halv miljon invånare och stadsflaggan påminner otroligt mycket om Indiens landsflagga.
Indien. Grön, vit, orange.
Mm. Och så lite
lodrätt.
Precis. Och så lite prick i mitten där.
Ja.
Precis så ser den här stadens flagga ut också. Det enda som skiljer är den här lilla pricken i mitten.
Mm. 1825, det är inte jättegammal stad då heller, tycker jag. Om man tänker liksom, många städer i Europa är ju kanske 500 år gammal. Kanske någonting i USA det här. Indien. Nej, jag får ta nästa på en gång.
Det har snöat exakt en gång i den här staden.
Exakt en gång?
Ja, sen man börjar göra meteorologiska mätningar.
Ah, ja, okej. Okay. Kanske lite närmare ekvatorn då, tänker jag. Lite varmare klimat. Men det får inte vara för nära heller. Om det snöar en gång. Det kan vi inte snöa någon gång nära ekvatorn. Eller det kanske jag har gjort. Men 1825, det är... Det kan gärna inte vara någonting i Mongoliet. Eller typ Kina heller, tänker jag. Krokarna. Där är städerna så sjukt gamla. Det kan i och för sig vara en ny stad också. Men det kanske är någonting i USA, tänker jag. Med lite peppade på flaggor där, känns det som i allmänt. Statsflaggor som de flaggar med. Mm. Hej vilt. Och Irlands färger är ju samma som Indien.
Mm.
Kanske en stad som har mycket irländare i sig eller någonting där. Eller mycket indier. Kan det också vara.
Mm.
Alltså som inte ligger i Irland eller i Indien såklart. Då. Att det är liksom en stad som folk från det landet ofta migrerar till.
Mm.
Boston är väl en sån stad där för mig. Mycket irländare.
Mm.
Men den måste vara större än 500 000. Och där snöar det väl varje år. Minst. Nej, 3 poäng.
Jag ska säga också att det här med invånarantal när det gäller städer, det tycker jag alltid är lite klurigt, för att vissa källor räknar liksom innerstan och andra liksom storstadsområdet och så vidare.
Ja, jo, så är det ju verkligen.
Så att man får väl ta de här siffrorna med en nypa salt då.
Ja.
På 3 poäng. Burger King öppnade sin allra första restaurang i den här stan.
Ja, men då måste det vara USA. Eller är det från UK? Det är svårt att inte dra sig i Amerika när det snackar om en hamburgerkedjas ursprung alltså. Det är ingenting som ringer här heller med Burger King faktiskt. Så jag får ta nästa ledtråd.
Mm. Jag kan säga att 1954 så grundades Burger King. Och huvudkontoret ligger fortfarande i den här staden jag söker.
Mm-hmm. Mm.
Men på 2 poäng. Den här staden blev officiellt en stad 1896. Efter att en affärskvinna som heter Julia Tuttle uppmanade ett järnvägsbolag att dra järnvägsspår till det här området. Och då växte och växte den här platsen och blev sedan en stad. Och det är också den enda storstaden i USA som har grundats av en kvinna.
Jaha, det ser man. Det måste ju vara någonting med gruvor, tänker jag då. Eller det måste det inte vara, men det känns ganska naturligt att det skulle vara någon gruvindustri som lockar.
Mm. Jag kan få lite ledstråd till där. Jag kan säga att det här järnvägsbolaget ville egentligen inte dra spår hit då, utan hon, Julia, var tvungen att övertyga dem. Och det var för att det var lite krångligt att dra spår här.
Ja, då tänker jag direkt att det är någonstans i vid bergena. Red Rocks och så kanske. Samtidigt var ju mycket cowboys där nere. I, vart ligger det någonstans? Nevada, vill jag va? Eller i någon krokan där. Kan det här vara Las Vegas? Nej, Las Vegas kom mycket senare. Det var ju maffia som bildade, som startade den staden.
Mm.
Men kan det vara Atlantic City eller någonting? Kanske något liknande? Det ligger väl lite... Men det ligger ganska norrut, det är väl Atlantic City. Ligger det söderut från New York, tänkt? Jag har 1 poäng kvar, va?
Mm.
Ja, jag får ta den.
Den här staden får sitt namn från en av indianstammarna som bodde på den här platsen på 1600- och 1700-talet. Nämligen stammen Miami.
Ja, då måste det vara Miami då.
Miami, helt rätt.
Nice. Ja, där förstår jag att det bara snöar en gång. Men ändå förvånad att ha gjort det.
Ja, visst. Men det var någon sån här freakshow, ja, som händer då och då i naturen.
Ja, men du har ju varit i Miami.
Ja, jag var där för några år sedan på en bilresa runt i USA. Och stannade ett tag i Miami och Miami Beach. Och Miami är ju liksom staden som ligger lite mer in mot landet, västerut om man säger så. Och sen så ligger Miami Beach en liten bit utanför Miami. Mm. Man åker över broar då för att ta sig ut till Miami Beach. Och Miami Beach är ju i stort sett helt konstgjord.
Jaså?
Mm. Och det är där man ser ja, den här långa stranden och så som man förknippar med Miami. Det är ju liksom, ligger i det lilla området Miami Beach.
Ja.
Så varje år så kör man ut hur många ton sand som helst för att bygga på då den här sandbanken som Miami Beach ligger på. Så det är extremt känsligt där för översvämningar eller naturkatastrofer och sådär. I och med att det är bara en konstgjord sandhög egentligen.
Ja, det förstår jag. Jag är väldigt sugen på att åka dit. Och framförallt när man har sett den här serien Bloodline och sett den på Netflix.
Ja, precis.
Du har med det där, heter Key West.
Ja, Key West.
Ja, precis. Exakt. Det är som en udde, alltså längst ner i Florida.
Mm, där var vi också faktiskt. Så kan man se över till Kuba.
Jaså, det är så sjukt vackert. Mm. Man blir ganska sugen på att åka dit. Man ser det.
Väldigt fint. Ernest Hemingway hade ju bland annat sitt hus där i Key West.
Lite otippat ändå, känner jag. Han känns mer som att han skulle bo på någon kargö.
Mm. Ja, precis. Det gjorde han säkert också.
Ja, säkert. Jag undrar, vad är Genovese-syndrom?
Genovese-syndrom? Mm.
Och Genovese, det är alltså ett namn. Ett på namn. En kvinna från USA.
Jaha. Mm. Oj, va? Absolut ingen aning om. Kan det vara något, en sjukdom? Genovese-syndrom? Att den här kvinnan hade något väldigt ovanligt syndrom som blev döpt efter henne?
Ja, du är inte helt rätt ute. Men jag ska ge en letor här nu så du ska liksom bli pekad i rätt riktning, så att säga.
Mm.
1964, på fredag den 13.
Är vi där igen?
Ja, du ser, du är där igen. Det kanske är ordet du sa. Då blev Kitty Genovese, som hon hette, knivmördad i New York.
Mm.
Och efter det här mordet så uppkom det här Genovese-syndrom.
Mm.
Så någonting hände under det här mordet som gjorde att det här syndromet, som är väldigt känt, uppkom.
Okej, okay. Då kan det vara så här att hon, den här stackars kvinnan då, blev brutalt mördad. Vilket upprörde samhället. Vilket gjorde att de började sympatisera med henne. Det har man väl gjort i alla tider, tänker jag. Men att man kanske började samla in pengar till henne och hennes familj. Eller att man blev så upprörd att man sa, nu får det vara nog. Nu städar vi upp gatorna från den här skiten. Och så startar man ett medborgargarde, eller att man satsade mer pengar på polisen. Nej, 60. Det låter ändå lite medborgargarde-tider.
Mm.
Kan det vara någonting? Att de varit så upprörda av det här brutala mordet på den här stackars kvinnan. Så nu startar vi ett medborgargarde. Det får nog bli mitt svar. Jag har nog inget bättre.
Mm. Det är precis tvärtom, kan jag säga det.
Ja, man la ner ett medborgargarde.
Ja. Ja, men typ. Men så att hon var brutalt knivmördad, som sagt, i New York. Och man uppskattar att det var runt 37-38 personer som hörde eller såg när det här mordet skedde.
Oj då.
Och det här mordet pågick i 30 minuter. Så det var inget vanligt
Jesus.
Hugga och dra iväg. Det var en riktig psykopat som utförde det här mordet. Mm. Men ingen av de här personerna ringde eller kontaktade polisen.
Mm.
För de antog att det är någon annan som gör det.
Ja. Nu när du säger det så har jag hört talas om det här tidigare då. Jag visste inte att det hette så här, men jag har också hört någon gång att typ det farligaste som kan hända är om du liksom blir nedslagen på en gågata med massa folk.
Ja.
Just för att alla tänker att någon annan gör någonting. Det är bättre om det bara är en person där. För då kommer den veta att jag måste ta tag i detta.
Ja, exakt. Och det är även mer känt som kanske åskådareffekten också här i Sverige.
Mm.
Den här, och jag har själv varit med om det där en gång. Alltså inte att jag blev nedslagen, men det var en tjej som hoppade på spår en gång som var väldigt drogpåverkad när jag stod och väntade mitt på dagen vid slussen. Fullt med människor på perrongen. Ingen gjorde ju någonting. Tills jag kutade fram och då var det en till som hjälpte mig. Det känns också som att det var en sån här grej att säga, ja, det är någon annan som hjälper. För att du var ju helt fullt liksom, men ingen gjorde någonting.
Ja, tunnelbanan i Stockholm helt packad med folk då.
Ja, och jag ville ju, jag kände ju samma sak. Det måste vara någon annan som gör det, för jag vill inte.
Nej.
Men när det inte var någon som kom och jag såg en minut kvar, då var jag tvungen att liksom dra upp henne.
Bra gjort av dig.
Ja, men jag fan leva med det att inte göra det liksom. Det var det som var alternativet.
Mm.
Ja.
Ja, men strångt. Alla hade absolut inte vågat. Det såg vi bevis på.
Ja, precis. Så är det.
Ja, och det är väl just det att man behöver kanske inte vara en dålig människa där, utan alla ville säkert hjälpa henne. Men liksom ansvarsfördelningen, vem som ska göra det här, den delas ut på alla. Om det är 100 personer,
ja,
då varje person 1% ansvar.
Exakt.
Medan om det bara står en person där, då har du 100% ansvar för att få upp henne. Och då måste man verkligen göra någonting.
Det är väldigt bra bild mår upp där. Alltså hur det funkar. För jag tror det verkligen är så. Om jag hade sagt till tre personer, du drar upp henne. Mm. Men om jag hade liksom belyst de personerna, då har de garanterat gjort det.
Mm.
Det tror jag.
Det tror jag du har rätt i. Det är väldigt intressant hur människans psyke fungerar.
Verkligen. Och våra psyken, Stefan, de var exakt lika starka idag. 2-2 slutade.
Stort tack för att ni har lyssnat. Det här har varit superkul, som alltid. Vi hade en målsättning inför den här sommaren att vi skulle göra 6 avsnitt.
Ja.
Och det har vi gjort.
Yes.
Kommer det komma mer quizpodden, Emil?
Ja, det vet vi inte riktigt i dagsläget när vi spelar in det här.
Nej, det vet vi inte.
Nej.
Vi har uppnått vårt mål. Det var otroligt kul. Sen är det här med tid, eftersom vi inte bor i samma stad.
Ja.
den ekonomiska faktorn, allt det här som ska klaffa. Men vill vi göra mer?
Ja,
ja det vill vi.
Det är klart vi vill.
Så vi har det som målsättning.
Ja, definitivt.
Det vågar vi lova er lyssnare att vi har det som målsättning. Vi tycker det är så otroligt roligt att göra.
Mm.
Så vi vill komma tillbaka.
Mm.
Följ oss gärna på Instagram, där vi heter Quizpodden, eller Facebook. Om ni går in och likar oss där, vi lägger inte upp massa onödiga grejer, så ni kommer inte bli spammade. Men om det kommer mer avsnitt av Quizpodden, då kommer ni märka det via vår Instagram.
Och stort tack till alla lyssnare som har peppat oss också under uppehållet som vi har haft här. Det är ni som har fått oss att så det här fröet till den här återkomsten.
Ja, men verkligen. Det har varit jättekul att få alla de här meddelandena och höra att folk vill ha mer Quizpodden.
Verkligen. Så vi får se om det dyker upp ett Quizpodden nästa vecka igen och kanske återkommande varje vecka. Eller om det kanske blir ett uppehåll igen och det kommer 6 avsnitt sen senare. Vi får se vad som händer.
Ja, kanske lite säsongsbetonat. Kommer 6 avsnitt då, 6 avsnitt då.
Exakt.
Något sånt där.
Ja. Men nu ser jag fan tycker jag att vi går ner på OGBG och käkar deras extremt goda mat som de har här i restaurangen på Comfort Hotel i Göteborg där vi faktiskt sitter och spelar in det här avsnittet.
Ja. Förhoppningsvis hörs vi igen, kära lyssnare.
Gamers, ha det bra!
Hej!
Hej! You're with your baby and you're parked alone on a summer night. You're deep in love but you're deeper in the woods. You think you're doing all right. Did you hear that voice? Did you see that face? Or was it just a dream? This can't be real. That only happens, babe, on the movie screen. Oh, but he's back. He's the man behind the mask. And he's out of control. He's back. The man behind the mask. And he crawled out of his
home. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.